Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Blomqvist.
Jag skulle fan kunna ägna 3, 4, 5 avsnitt åt alla gånger folk har försökt på riktigt fått mig cancelled. Alltså hört av sig till min arbetsgivare, skicka olika typer av tweets, hört av sig till min familj, har ringt och hotat mig eller...
Vad får man egentligen säga i det här landet? Det pratas rätt mycket om cancelkultur och åsiktskorridor och att utrymmet för att uttrycka sig fritt är mindre i Sverige än i andra länder. Till exempel i våra grannländer brukar man säga. Men stämmer det verkligen? En sak är ju att vi använder andra ord nu än förr. Om du vill kalla en chokladboll för vad det kallades för 30-40 år sedan utan att andra ska ta illa upp, så säger det kanske mer om dig än om samtiden faktiskt. Det har ju alltid funnits gränser för vad man får säga och inte får säga. Och i efterhand kan det tyckas märkligt. I revyn Gula hund 1964 kommer Birgitta Andersson till doktor Tage Danielsson med sin man Gösta Ekman. Han har drabbats av Tourettes syndrom. Han säger då och då pitt med illa dold förtjusning. Och på ljudupptagningen så hör man hur det går en förvåningens sus i publiken. Som alltså inte var vana vid att höra det där lilla ordet. Ja, en del blev till och med kränkta. Det ledde faktiskt till en debatt i riksdagen där bondeförbundets John Eriksson kallade det ordet för ett förråande uttryckssätt. Sånt vill han inte höra mer av i det här landet. Så gränserna för vad som kränker flyttas och kanske också känsligheten för att bli kränkt. Så jag kan inte tänka mig någon bättre att ge oss perspektiv på det här än Henrik Johansson. 2012 grundade han sajten Inte rasist, men där han bland annat granskade Sverigedemokraterna. Och idag är han en av tre röster i podden Haveristerna, där de blandar grävande journalistik, satir och ordvårdat språk om vartannat. De är inte alls rädda för att någon ska bli kränkt, vilket han kommer att berätta mer om här. Och samtidigt är de ju väldigt måna om att de anklagelser de framför på det här lite osakliga sättet ska vara väldigt sakligt underbyggda. Så det här blev ett på många sätt belysande och befriande samtal tycker jag, och jag hoppas att du känner detsamma och att det inte blir allt för kränkt. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Om du inte vet om den här podden är något för dig, ja, men kolla då in alla tidigare avsnitt så lovar jag att du hittar saker som intresserar dig. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Och då är det dags för Henrik Johansson. Hur skulle du definiera kränkthet?
Svårt att säga, men någonstans så skulle jag nog säga att kränkthet är inte bara känslan av att någon har begått dig en oförrätt och du har tagit illa vid dig av någonting. Utan kränkthet är väl också ett fulare ord när du på ett osakligt sätt tagit illa vid dig mot vad någon har sagt. Att kränka någon är ju att göra någonting jävligt fult mot en person. Men jag tror att i daglig mun så tänker man nog mer i termer av att här är någon som sitter och osakligt tjurig över någonting.
För det är just den där moderna definitionen jag grundat rätt mycket på. Liksom, vad är det? För en sak är att vi gör den här, det finns en gräns, jag går över den och kallar dig någonting. Eller, det är ju samma sak bokstavligen och bildligen så att säga, en kränkning. Men idag slänger vi oss så himla mycket kring det. Och då tycker jag att det är liksom intressant för att liksom det man kan säga mycket om ert program. Men ni är ju inte lätt kränkt. Utan ni liksom förhåller er ju också inte heller till andras kränkthet på ett sätt. Vad har ni haft för tankar mer kring programmet egentligen?
Jag tror att det är olika faser. Inledningsvis var det nog inte så mycket att vi tänkte oss för. Utan då var det tre vänner som drog igång någonting och bara liksom satt och hade förmodligen som de flesta andra som drar igång en podd idag. Att man tycker att man själv är så jävla viktig och har något så roligt att säga och allting är så kul, hej och hå. Sen inser man kanske 10-20 avsnitt in att man kan inte leva på att sitta och fylleranta i all evighet, utan man kanske måste ha någonting mer av substans och mer plan i det man gör. Och jag tror att det som har växt fram med tiden är väl någonting om att testa gränserna för vad satir, journalistik och allt vad det kan vara, och framförallt hur man blandar dem. Kan journalistik fortfarande vara journalistik om det är uppblandat med ganska grovt ovårdat språk och satir? Och jag tror att det kan det. Jag tror att så länge man lämnar en kärna i mitten av det där som en journalist kan plocka ut och göra någonting av, och att man, det vill säga att har en produkt som står på egen grund, då kan man nog komma göra ganska mycket med formatet journalism och satir.
Är det då så att man vet att ni liksom inte slarvar med kärnan och därför kan ni komma undan med att kalla folk för horungar och...
Ja, om vi kommer undan med det. Jag säger inte att man nödvändigtvis är rätt. Jag säger bara att man har en större respekt för att vi använder ett ovårdat hårt språk mot våra antagonister och vad det än var. Men när vi pratar om det så finns det ju en anledning att vi pratar om det. Vi kan ta en... Vad fan ska vi ta som exempel? Ja, men det finns en influerare som vi har följt ganska hårt. Och där det har funnits ganska uppseendeväckande uppgifter kring. Och där har ju kanske ordspråket mellanåt varit ganska jävla hårt och riktat. Men det har hela tiden funnits den här grunden att vi står på att det är någonting... Den oförrätten som kanske har begåtts mot samhället, mot den här personens följare, skulle jag säga är mycket, mycket större än att den här personen senare satiriskt kallas horunge eller på annat sätt någonting nedvärderande.
Ja, jag tycker att det är väldigt intressant. Mm. Först kan man kanske bli lite kränkt när man lyssnar på det. Och sen så inser man, eller jag känner i alla fall, att ni sätter ganska, har ganska både höga krav och höga förväntningar på mig som lyssnar. Att jag faktiskt kan hantera och sortera. Nu glider jag vid journalistik och nu är det satir och nu är det bara en slags rant. Och det finns ju inget tydligt så här, nu kommer vi ägna oss åt detta. Utan det bara är ju ett sammelsurium. Och frågan är då om inte ni tar er publik på större allvar och har mer respekt än många andra som har mer vård av språk.
Det är fint att du tror att det är så genomtänkt. Det ska jag inte säga. Men vi brukar ju försöka interagera med vår publik väldigt mycket. Och ibland så får vi ju, uppstår ju de här diskussionerna om intention, kontext och alltihopa. Jag vet att Axel vid flera gånger märker av att vi har någon följare som kanske har faktiskt hängt med jävligt länge. Och än inte riktigt fattar grejen. Då kan det liksom, det du säger, att vi förväntar oss mer av vår publik. Men sen... Hur det ser ut i vad, om någon snubblar in och lyssnar på oss på ett avsnitt, ska man förvänta sig då att den fattar grejen från första början? Nej, det är nog lite elakt att tro det, utan då kan vi nog lätt framstå som en bunt mobbare bara.
Mm.
Men jag tycker att i de avsnitten, åtminstone om du lyssnar igenom ett avsnitt, så borde du få någon typ av uppfattning om att det inte bara är skrik och gap, utan att det finns någonting där bakom.
Ja, men Fylles snack då med substans får man väl en känsla för i alla fall i första avsnittet. För man tänker också att antingen så är de här människorna ju alldeles fulla med skit, eller så har de nog ganska mycket på fötterna för att kunna göra sådana, om vi ska kalla det för, modiga uttalanden om andra människor.
Elaka kan man nog också kalla dem. Men så här, jag tror inte att vi hade fått den typ av följarskara som vi har om vi bara hade varit tre pajasar liksom som satt och svamlade.
Vad går gränsen då? Vad går gränsen?
Det kommer
då?
Du aldrig kunna,
hur elaka kan ni vara?
Det kommer du aldrig kunna, det kommer du märka när du kliver över den. Och det är bara att försöka förhålla sig till att inte kliva över den. Eller inte kliva över den för mycket. Jag kan säga direkt att vid ett annat tillfälle, jag kommenterade en kvinnas utseende och hennes vikt. Där liksom vi direkt fick feedback på det och jag kände att fan, jag gick över alla gränser. Varför gjorde jag så här? Och det är bara att sätta sig rakt upp och ner och be om ursäkt i nästa avsnitt. Och säga så där måste jag tänka efter på i framtiden. Där är inte rimligt. Det fanns ingen som helst anledning till att göra det. Där någonstans också är det ju trevligt att ha den typen av följare. För man får ju den högen med skit direkt när de tycker att nej. Nu har ni klivit över en gräns. Och så får man ju liksom försöka förhålla sig till det. Och faktiskt göra rätt för sig.
Ja, och då tänker jag vad det får för effekter på hur ni agerar. Jag har både såklart haft ansvariga utgivare och är ansvariga utgivare. Och då har man ju en diskussion om sånt här med sin reaktion. Och kan vi säga det här och inte? I USA är det ju en annan sak, för där kan man bli stämt. Där måste man ha en jurist hela tiden. Men i Sverige är det här, vad är gränsen, vad inte? Och ibland har jag varit för nära den och så. Och då, nej, vi kan inte gå över den. Men genom att ha en kalkyl där handlar om att vi ska gå över den ibland. Det är priset vi betalar för att vi faktiskt har... Mm. Alltså det är ett sätt att jag håller den levande istället för att titta nu på pärmen. Den finns på direktionen.
Jag vet inte riktigt om jag kalkylerar med att gå över den gränsen på det sättet. Jag tror bara att precis som vilken skriven media eller vad som helst, så måste du alltid kalkylera med att du gör ett fel. Du går över en gräns. Du säger mer än vad du hade fog för. Det jag hoppas på, det är att vi håller ner det där så mycket som det bara möjligt går. Och när vi gör fel, är tydliga med rättningar. Är tydliga med att den personen som vi har gått för långt med, den ska få liksom sin rätt att bemöta om vi har sagt någonting fel. Eller, jag menar, jag vet inte hur många sådana mejl jag har dragit iväg om. Liksom, så här, du får gärna bemöta det här. Det är helt okej. Okay. Och gjort det innan vi går och sänder skiten också. Precis som vilken annan media som helst. Men sen vet du ju att när man har den här typen av svansföring, så man kränker ju folk. Det gör man. I parti och minut. Och folk som inte uppskattar att det kommer ut i den kontexten det gör. Men sen står jag ju bakom... Ofta, alltså som mina granskningar står jag tillbaka om till 110%. Det är jag som oftast har gjort de mest omfattande grejerna. Och sett och jobba med källor. Sett och jobba med liksom, precis som man gör på vilken annan media som helst. Sen att det kommer ut på ett annat sätt är ju en annan sak.
För jag tänker också, jag tycker det är befriande är det där med att liksom inte ta ansvar för publikens reaktioner när man väl vet att man har gjort någonting. Det är en slags hantverksskicklighet. Jag skrev på Sydsvenskan som ledarsidor innan jag var fristående kolumnist. Och en av de sista jag skrev var så här, kalla mig gärna för rasist, tror jag rubriken var. Lite så här klickvänligt får man väl säga. Men min poäng var, därför att jag skiter i det, för jag är inte rasist. Så liksom, varför ska jag förhålla mig till att någon försöker sen brunsmeta mig eller göra det ena och det andra och tycka det ena? Ja, han vill bara för att... Där börjar väl min raggad resas mot vad jag tycker är som en ohetlig debatt när den förskjuts liksom så här. Att liksom istället för att vänta, nu har den här personen lagt fram någonting eller skrivit någonting eller tyckt någonting eller så. Liksom. Istället för att liksom, så här, vad är det rimligt, så blir det så här, jaha, Henrik Johansson, han föreslår minsann följande. Mm. Jaha, där föreslår hon minsann så. Jag vet.
Till syvende och sist så handlar det väl... tror jag ganska mycket om det finns ett mönster där sen tidigare. Jag har ju fått höra att jag är en kvinnohatare i liksom, ja, vad fan är det, sen 2012-2013. Men till syvende och sist så har jag liksom navigerat det här landskapet, jobbat ihop med de kvinnorna jag jobbar ihop med, har kunnat fortsätta verka. Så någonting är det jag gör som är ordentligt och korrekt när det väl kommer till kritan. Jag hade en diskussion med en person för inte allt för länge sedan där just det här kom på tal, och personen tyckte att ja, jag hade tryckt på om en sak alldeles för hårt och menar på att ja, men det här är ju bara ett del i ditt mönster. Och så här, så, men du får ju fundera över varför det är så att jag kan fortsätta verka på det här sättet, fortsätta jobba med människor som föraktar mig, alltså som tycker att jag är en jävla idiot. Men jag tror att de väljer att jobba med mig ibland för att de vet att när det väl kommer till kritan, då är Henrik rätt och korrekt och gör sitt jävla jobb. Då försvinner det där i längden. Och jag hade det funnits det här stora kvinnohatet som man har velat försökt pensla på mig under de här åren, då hade jag ju liksom inte haft den plattform jag har idag. Det hade inte funkat. Jag vill tro och hoppas att det inte hade funkat i alla fall.
Nej, men det är precis det. Man får ju hoppas och tro. För sen har vi ju kulturmannen. Han höll ju på rätt länge. Ja, så du kan faktiskt vara ett arsle, men det är bara folk rädda för det.
Men jag vill liksom säga, jag har inte den typen av makt, skulle jag säga. Så att det känns som att det vore, ja, jag vet inte.
Det finns ju någonting också med liksom det här med att man knuffar över ett ansvar när man blir kränkt. Och då knuffar man över, du har kränkt mig, du måste ändra dig. Det är ett sätt för mig att slippa ta ansvar för det, de känslorna det rör upp. Det kan till och med vara ett sätt att slippa vara vuxen ibland. Jag har tonårsbarn, ska jag erkänna, så därför så har jag direkt referenser där. De blir jävligt lätt kränkta av grejer liksom. Och det är ju en del i det man håller på med. Och samtidigt så är det liksom också, jag tycker det ni leker med på andra sätt, att ni säger saker som är rätt på ett jävligt fult sätt ibland. Och då tänker jag liksom, när ni ber om ursäkt, hur gör ni det då?
Alltså tittar man på historiskt så har jag liksom gjort offentliga avböner och ursäkter till allt från Sverigedemokrater till, jag tror till och med att jag bett om ursäkt för någonting jag sagt till Linnea Claesson som inte var rätt. Det beror på, jag ber om ursäkt för den saken jag har där jag kliver över en gräns. Bara för att man ber om ursäkt över något betyder ju inte att allt andra faller, så att säga.
Det jag tänker är också som jag kan undra över, det är hur sjutton ni orkar liksom veva och hur orkar man vara på Twitter till exempel. Jag vet ju att ni är aktiva där. Alltså jag blir jättetrött. Jag är där för att liksom pusha grejer jag har gjort eller som vad vi vet har gjort eller någonting annat jag håller på med liksom så. Men jag interagerar inte riktigt där, för jag tycker det är inte en plats av generositetsprincip. Alltså det är inte så att man tolkar mig på det bästa möjliga sätt, utan snarare liksom tvärtom. Hur sjutton förhåller du
jag
dig till det?
Jag förhåller mig så tillvida att jag har dragit mig lite undan, skulle jag säga, offentligheten. För att, som du säkert vet, men jag vet inte om lyssnarna än, jag har ju drivit sajten Inte Rasismen innan. Där var jag nog mycket, mycket mer i det offentliga hela tiden. Och framförallt på alla sociala plattformar på ett helt annat sätt. Nu har jag tagit, skulle jag säga, åtminstone ett eller två steg tillbaka från det. Att om jag går in på Twitter och skriver någonting, ofta så kan jag bara skita ganska hårt i vad folk svarar mig. Och sen har jag varit duktig på att använda Twitters ignore-knapp. Så att de återkommande liksom bara som sitter och säger olika typer av ord utan någon direkt koppling till det jag har skrivit eller ens i samma universum, så de försvinner ganska fort då. Och det där kan folk tycka är störigt agerande, för att man ska liksom någonstans i alla avseenden ta en debatt om man har dragit igång det. Men även jag inser att det är helt orimligt att avkräva det, för då skulle jag inte behöva göra något annat än att sitta och ta den här typen av diskussioner. Det är väldigt mycket separera det privata och det som sker någonstans i offentligheten. Och det har jag har lärt mig det efterhand, för det var verkligen under en period där jag var verkligen, alltså jag hade stresssymptom. Så det stod härliga till om det. Alltså mer träna, kanske mindre alkohol till det också. Liksom bara se till att du är inte 20 någonting längre, utan det är dags att inse att även du har blivit äldre. Jag började någonstans i det offentliga när jag var, det är 10 år sedan, så 28 någonting. Ändå så ganska sent när jag liksom började ge mig in i någon typ av offentlig debatt, startade JRM och sånt där. Jag hade kanske sagt dummare saker om jag hade gjort det tidigare än så. Men jag hade nog också så här pallat med på ett annat sätt när man var yngre. Men nu har jag bara backat bak lite från det.
Jag vill prata om cancelkulturen. Vi har noterat, tycker jag, i de senaste åren att det också finns ett stråk av liksom, jag är kränkt är det nya, jag är viktig. Mm. På samma sätt som det finns gott om exempel av folk som pratar om att jag är hotad är lika med jag är viktig. Mm. Jag har på den senaste tiden roat mig med att liksom titta lite mer på det, och jag, senast häromdagen så hade jag liksom hållit på med polisen och försökt liksom diskutera sånt. Det enklaste är bara att om du är hotad så håller du käft om det står det som på 1A i säkerhetspolisens handbok. Så de som larmar för mycket om det är liksom, de gör det till nästa till en grej. Men så det där är en avart. Men om vi utgår från jag är kränkt, jag är viktig, så också att säga nej är att hålla kontroll. Tillbaka till tonårsbarn. De säger nej, det är ett sätt att hålla kontroll och vill inte att jag ska bestämma någonting. Liksom. Men så har vi då kopplat till det här, den här cancelkulturen där liksom folk håller på och bråkar om det, och man säger det, det där är typ av den här cancelkulturen hit och dit, och det kommer vi tillbaka till. Det här, men det får man väl inte säga det här landet, vilket är en jävla fånig påstående eftersom du sa ju det just. Vad står cancelkulturen, och har du någon, du kanske ska börja där, har du någon one-liner på hur du skulle definiera den i en svensk kontext?
Jag tror, det går inte, jag kan inte belägga det, men jag tror i huvudsak att cancelkulturen i en svensk kontext är en enda stor jävla halmgubbe. Jag tror att det är väldigt få personer som faktiskt till syvende och sist har blivit kanslade. Betyder det att det inte finns exempel på det? Nej, det gör det nog. Det finns nog både ett och annat exempel på när det har skett. Men oftast är det ju liksom att det hör ihop med att någon får ganska hård kritik. Och så kommer det någon som tycker någonting och hör av sitt mejl till någon typ av arbetsgivare. Och så får den ett spel om att nu har de försökt fått mig sparkad. Och nu är allt åt helvete, jag har blivit utsatt för cancelkulturen. Men har du verkligen det? För du har ju inte blivit kanslad. Du har ju inte stoppats från att driva din plattform, alltså din opinion och det. Utan du har fått en massiv kritik där någon har varit dum nog och tyckt att ja, men den här personen ska inte kunna ha ett jobb för att den sa någonting korkat. Det är nog lite orimligt. Mm.
Du säger det bara ett litet instick här, för i den amerikanska kontexten så är det ju ofta som jobbet som hotas. Kvinnan som i Central Park blev inspelad för att hon hotade att ringa polisen för att en svart man bad henne att liksom hålla sin telefon, en typisk som Karen personlighet. Men hon blev ju faktiskt cancelad från sitt jobb, och i USA är det ju väldigt mycket värre eftersom det sociala skyddsnät och socialförsäkringssystemet är kopplat till jobbet. Medan i Sverige kan du bli cancellerad, det innebär att du kanske inte får vara på en plattform, du har fortfarande massor med plattformar kvar. Och som du säger, vi har ju inga exempel egentligen i Sverige på folk som har blivit deplatformed på det sättet som man faktiskt kan hitta ganska många i USA.
Om man kollar på vad som har skett i sociala medier, så har det ju gjort vissa riktade aktioner mot nyfascistiska eller nazistiska rörelser. Och sorry, men jag tycker inte att det är en del av cancelkulturen. Jag tycker det är en del av att de bolagen som vi verkar i liksom demokratisk ordning håller ordning och reda också på sina plattformar. Så är det bara. Och sen är det alltid ett problem när världsomspännande plattformar som Facebook börjar ta väldigt konstiga beslut. Jag tror att de var väl med och tog bort grejer för kritik av thailändska kungahuset och sånt där. Och då kan man ju börja fundera om det är rätt och rimligt. Och det kan alltid slå över och bli en liksom pendel åt andra hållet. Men det betyder inte att det inte ska liksom kunna finnas. Varför skulle Facebook i liksom den ordning de finns och existerar idag vilja vara en plattform för nazister? Sen, om de har möjligheten att faktiskt göra ett bra jobb när de skrapar Facebook efter nazister och inte bara släpa med Jonte Johansson som har skrivit invandringskritiskt inlägg från Smygehuk. Det är en annan fråga. Hur många användare har de på Facebook? De är väl över 1 miljard eller något sånt där. Jag tror att det kommer ske skit när det sker. Men om det är en del av en cancelkultur, nej, jag tror inte det.
Nej, och jag tänker när vi ser exempel på i svenska cancelkulturen som ofta omnämns, det är ju när någon har betett sig som ett arsle, eller varit känt att personen har betett sig som ett arsle väldigt länge och sen inte för längre var kvar på TV4. Eller att de liksom förlorar sitt jobb i Aftonbladet och sen poppar upp i Expressen istället. Så det kan ju, som sagt, det är ju någonting annat.
Ja, och det är ju en jag skulle säga, egentligen det du tar upp där är ju en separat historia kring hela MeToo-grejen. Och det kommer ju liksom, jag tror att man kommer titta och skärskåda det. Men om man lägger det åt sidan för en stund, för det här är ju ändå så någonting som påstås pågå utanför MeToo-rörelsen. Mm. Så jag menar att det är väldigt sällan det verkligen kommer till kritan att någon blir av med uppdraget. Bara pang, boom, så. Jag har inte sett det i någon större utsträckning. Däremot har jag sett en jävligt hög utsträckning att få prata om cancerkulturen. Och babblar om som att de har blivit utsatta för det här. För att, ja, men jag fick minsann inte säga det här helt den här saken som jag tycker är så självklart. Men alla kritiserar mig för och bla bla bla, hej och hå. Det är så synd om mig.
Eller att jag fick inte säga det i just den här plattformen jag ville, utan jag fick bara säga det i mina andra 12 plattformar, precis. Som är precis lika dumt.
Ja, och jag hade gärna sett någon som faktiskt grottade ner sig lite och tittade på vad resultatet av när de här människorna faktiskt satt och skrev om att de har blivit cancelade på olika sätt. Och vad som hände sen. Om man kollar bara på en politiker som Hanif Bali, som säkert många skulle påstå har blivit utsatt för en cancerkultur, sitter fortfarande kvar i riksdagen. Han har ju ställt till det i sitt eget parti så pass mycket så att han liksom inte får behålla de typen av tunga utskottsuppdrag och sånt som han har haft tidigare. Men det är ju för att han har muckat gräl med halva sitt egna parti också. Det är inte bara en liksom effekt av vad vänstern har tyckt om honom, utan det är ju faktiskt att det har blivit problem för det partiet.
Ja, om man liksom så att säga hade kunnat anonymisera det fallet, så är också frågan om man, som det ställer också frågor om liksom vilken typ av acceptans som ändå finns i ett parti. Mm. Det går ju att argumentera för att han borde ju vara utkastad och verkligen cancellerad för länge sedan. Om det inte hade varit för de stora följarskaror som just Hanif Bali faktiskt har. Och som i det här sammanhanget faktiskt utgör hans liksom maktbas. Mm. Men finns det då, kan vi då, som åsiktskorridoren, jag tänker vi tar tag i några sådana lite lätta begrepp under tiden. Men liksom åsiktskorridoren, det är också en sån där grej som jag liksom inte riktigt... Var fan är den någonstans?
Men jag tycker att allt det här egentligen, det grundar sig samma, det är egentligen samma sak man pratar om. Olika typer av saker där jag ska utstå repressalier för att jag har sagt någonting. Och sen har man lite olika namn på det och hävdar att det finns där. Invandring är ju vanligast att ja, men åsiktskorridoren får inte invandringsfrågan plats, fast det har diskuterats i dödagar i Sverige. Alltså det har diskuterats så mycket. Jag, när du intervjuade mig så sa jag det, jag har inte dubbelkollat, så jag får väl brasklappa för lyssnaren. Men en gång i tiden, jag tror det är runt mitten på 2000-talet, alltså 2005-2006 och sådär, sitter jag på en föreläsning där de berättar att de mest omdebatterade frågorna och diskuterade frågorna i svensk media, där var invandring på topp 5 eller något sånt där. Vi har diskuterat, men sen kanske vi inte alltid har diskuterat invandring på ett sådant sätt som uppskattas av den breda befolkningen. Sen kan man ju vrida åsikten åt den riktningen, och en tanke hur man får folk att ändra den åsikten, det är att påstå att det finns en åsiktskorridor som man liksom målar upp sig som den modiga människan som slår sig igenom. Och vad är repressalierna som man blir utsatt för? Ja, det är ju den här cancelkulturen, och det är ju, då måste ju någonting jag säger vara viktigt. För det jag är dissidenten. Det är liksom 2020-talets dissidenter vi pratar om. Fast de sitter på Svenska Dagbladet eller i ETC och liksom påstår att de är det här för att de har bara sagt saker som man egentligen inte får säga.
Jag såg häromdagen på Twitter att Runar Sörgård vevar mot Marcus Oskarsson. Mm. Och då får man ju ställa sig frågan som redaktör då, är det här viktigt? Och jag minns en gång att jag hade en diskussion med DNs förechef, att jag Jan Wistrand, om tidningens rätt att bestämma vad som är viktigt, liksom så där vi glömt vad vi pratade om då, men han sa liksom, ja men det där är ju inte viktigt, om just Sörgard mot Oskarsson som till exempel liksom. Och samtidigt ur ett journalistiskt kontext är det lätt att man blir kidnappad av det, för man tänker att om det pratas överallt sociala medier så verkar vi som idioter om inte vi tar upp det, för man ska ju ta upp det folk pratar om. Och då blir det här att liksom att även om många larmar om något så kan man förstå att man går fel och att det måste vara viktigt för att många pratar om det. Jag menar, vi har ju kvällstidningar, de är fulla med artiklar som bygger på reaktioner på B-kändisars Instagram-kommentarer liksom. Tillbaka till liksom den journalistiken som är i er kärna.
Mm.
Det är klart att man kan förstå det om man tänker sig att då det är folk med många följare som är dagens makthavare, och många av deras konton är då större än tidningarna.
Mm.
Och då måste de granskas. Att det är rättfärdigt att man granskar Hanif Bali för att han har fler följare än Moderaterna till exempel. Mm. Så då är vi tillbaka till den här makthavargrejen. Är det liksom där ni, är det så vi ska förstå det?
Ja, absolut. Alltså, jag kan hänvisa till en grej som fick mig att reagera, som jag inte hade tänkt på. Jag satt och pratade med, vad heter hon som driver sajten Bloggbevakning. För er som lyssnar på det här så kommer nog många, vad är det här för något sätt? Ja, det är alltså en jättestor blogg som bloggar om andra bloggar. Alltså bloggar om olika kändisars bloggar och gör massa grejer. Hennes stora grej var att hon har följt Blondinbella extremt länge. Och gjort liksom så här, varit väldigt, väldigt nitisk i sin liksom rapportering kring henne.
Hon heter för övrigt Camilla Gervide.
Ja, så var det. Gervide. Camilla heter hon, ja. Jag är dålig på namn, så jag ber om ursäkt Camilla om du lyssnar på det här efterhand. Men hon sa det till mig att vad media inte förstår då, det är att det här är, alltså influencers, det har börjat bli en miljardindustri. Alltså de är, hon sa, jag tror att hon sa, nämnde siffra på runt 750 miljoner 2019. Att det inte liksom är en del i en ny typ av form av makthav, då är man ju mer än nådigt naiv. Och det är klart att du sa någonting intressant där, att media ska inte låta sig styras av, ja men som externa faktorer, vad någon B-kändis säger. Men till viss del måste vi med det, för att media måste kunna reflektera vad som sker bland vanligt folk, så att säga. Och det mest trötta uttrycket någonsin för övrigt, vanligt folk. Jag tror att det är viktigt, på samma sätt som att jag kan tycka att politiken idag, om jag bara ska reflektera till något där är man också väldigt ute efter att bara följa vad den liksom senaste mätningen säger om hur man ligger till, och man ska hela tiden ligga i fas med vad väljarna tycker. Det vill säga att är det invandringsfrågan som är det viktiga som man ser på dagordningen just då ska liksom sossarna plötsligt bli det nya Sverigedemokraterna och så vidare och så vidare. Men det där är ju inte ett långsiktigt och hållbart sätt att jobba på. Du måste ju kunna jobba utifrån dina värderingar och dina tankar kring vad som ska gälla och råda idag. Detsamma är i media. Media måste ju någonting och mycket ha också en agenda att visa upp hela verkligheten. Och hela verkligheten är inte att rapportera om bara invandring 24-7 eller vad den här B-kändisen säger, utan det är en del är det. Men sen måste du kunna driva hela din egen. Du måste faktiskt ha en agenda att göra en allsidig rapportering.
Först tänker jag, om jag har det rätt, så är det som vi ska granska makten som journalister. Och här är människor som uppenbarligen har makt. De har ju fått ett slags fuck you-kapital. För de har ju prenumeranter, precis som tidningar. Och liksom Jockeyboy och... Ja. Ta vår, som också ett jävla trött exempel, men ta Bianca Ingrosso, som har fler följare än de flesta stora tidningar i Sverige tillsammans. Och då behöver vi prata om dem. Och samtidigt kanske då, om jag förstår det rätt, alltså om vi tittar tillbaka 10 år, 20 år, 30 år, då fick ju Runar bara uttala sig om liksom hur han sköt rådjur genom sovrumsfönstret, vilket var en grej då. Mm. Men idag så kan han plötsligt uttrycka kommentarer i det här. Han bråkar med Max Oscarsson, så tycker han ju att liksom Max Oscarsson är för lite Trump. Medan Runar vill ju vara en Trump-anhängare och tycker han är jättebra. Mm. Och det kanske är det, och Runar symboliserar den maktförskjutningen. För att liksom 95 hade man, när man hade gett sig på en politisk kommentator, så hade folk bara sagt, var fan fick du luft ifrån? Ja. Men idag så tänker man, men han har en del människor som han når ut till, och då behöver han också granskas.
Det finns en liknelse med nazism. Och allting kommer handla om nazism i slutändan. Nej, men jag ska förklara, det är en ganska intressant sak. Expo en gång i tiden startades för att granska den högerextrema rörelsen. För det var ingen som riktigt hade koll på den högerextrema rörelsen. Det var en aktiv rörelse. De behövde inte nödvändigtvis vara formerade i ett parti. Utan det kunde vara liksom olika typer, att man sa att man var en del av Blood and Honor eller vad fan som helst. Om vi omvärderar det här till dagen, det som inte riktigt har skett är att man har inte lärt sig att granska en ny tid av makthavare som Runar Sögaard. Han bedriver en aktivt politisk liksom, agenda där han propagerar för ett visst parti i Sverige, han propagerar för en viss politik i USA. Vi kan ha Bianca Ingrosso som propagerar för, kanske inte just en politik i detta nu, men som kanske propagerar för olika typer av produkter eller på andra sätt att man ska stå, sitta och vara på det här sättet. Om man följer henne.
En ideologi, om vi ska vara så.
Ja, men och att det finns liksom så här, det som behövs idag tror jag, att om man än inte riktigt har greppat eller kunna förhålla sig till, det är hur man faktiskt granskar de här. Och där har vi fyllt en funktion, för att vi kanske har pratat mer på ett annat språk som har talat till de som följer den här typen av rörelser. De fattar att när vi sitter och säger att någon är en jävla kuck, så driver vi liksom, vi sitter inte och tycker att man är liksom små, en liten person på grund av att man har pissdåliga genier och svag människa, utan vi driver med att alt-right-rörelsens uttryck och liksom hånar dem själva med det. Men sen att vi inte har några, jag tror varken jag, Axel eller Sanna har den typen av värderingar, att vi värderar folk efter att du är en svag människa om du inte springer runt och är på det här sättet manlig. Förstår du vad jag menar?
Bakom omdömen som man kallar någon för efterbliven horunge och slätpannad så finns ett rättvisepatos.
Det finns det du försöker säga. Ja, det gör det. Men det är inte alltid det vi är så bra på att få fram, det rättvisepatoset. Det kanske dunklas lite av vad var en sån släthjärnad sälkut, tror jag det var. Vad tror du googla själva den förolämpningen innebar?
Nej, men det finns ju också något roligt i det. Man pratar ju ibland om, alltså i Parisa och Brittas podd så pratar de, har de en stående inslag som handlar om då är som en brun klick. Det vill säga att man skapar rubriker för att högern ska då klicka och komma in och bli upprörda eller lockas av detta liksom. Men det är ju någonting också intressant om man kan använda det på det sätt som ni gör i ett avsnitt som ni släppte. För inte så länge sedan läser jag i introduktionen att i det här avsnittet pratar vi om att gröpa ur folk, att gräva ner folk i döden, judendomen, MeToo, feminism, prostitution, porr, organdonation och avslutningsvis löser vi Mellanösternkonflikten. Man blir ju onekligen ganska sugen på att lyssna på en sån grej. Liksom. Så det är ju det där, återigen, att liksom leka med det och sen kunna leverera något. Men att inte bry sig supermycket om någon blir kränkt på kuppen.
om du ska göra det vi gör, du kan inte bara hålla på och förhålla dig till vad alla andra tycker och säger att du borde ha gjort. Eller, vi vill nå en publik. Och vi vill att den publiken någonstans på vägen ska få en viss dos folkbildning, en viss dos satir, en viss dos hårda ord och en viss dos granskning. Bland lite intervjuer också blandat med det. Och om vi skulle förhålla oss till vad alla sa, då skulle ju alla bara sagt åt, nej, men ni kan inte säga fula ord på det där sättet. Men vet du vad, om vi inte hade gjort det, jag tror faktiskt inte vi hade varit där vi hade varit idag. Jag tror att vi hade haft x antal tusen mindre lyssnare. Jag tror verkligen det. Jag tror inte att det är för... Det finns för många som sitter bara och samtalar snällt, rakt upp och ner. De är i parti och dussin, de poddarna. Vi hade varit helt ointressanta. Det hade vi i princip varit två högljudda karar igen och så hade vi haft en tjej med oss. Det finns redan. Vi gjorde det här för att också någonstans slå igenom bruset. Vi ville ju komma någonstans.
Jag hade aldrig lyssnat på det. Jag kan verka som att jag är lite fin i kanten och liksom, vi håller bara på med fakta och sånt. Ja. Liksom. Men jag hade aldrig lyssnat på det. Därför att det är någonting väldigt underhållande i det.
Ja.
Och det kommer vi tillbaka till just det där. Liksom, kanske för att jag själv... Jag förhåller mig bara till fakta. Så om någon inte har fakta så ignorerar jag dem. Det kan vara min skyddsmekanism. Liksom. Och prata med klimatförnekare och sånt. Eller, alltså de där, orka hålla på med det. Men däremot, liksom, det är ju intressant och jag tänker det är liksom en slags sammanfattning. Det är där hur vi samtidigt kanske blandar ihop med att man inte blir trodd. Med att man inte blir hörd. Mm. Att vi pratar om cancelkultur. Nu får inte jag göra min röst hörd längre. Nej, men du kanske var ointressant då. Jag fick höra det en gång förr i tiden när jag började som... Eller för länge sedan ska jag säga när jag började som journalist. Så var det ju fick någon som sa det här. Som tänk på att ibland kan det vara bättre att ha fel på ett intressant sätt än att ha rätt på ett tråkigt sätt.
Ja, alltså...
Och det där är ju liksom det där att inte bli trodd. Eller inte bli hörd nog mycket. Eller som att... Vad är det för, vilken rätt har jag att alltid bli trodd? Det är ju, alltså, om man vänder på det och granskar det där. Liksom, man säger, nu får inte jag bli hörd längre. Nu försöker de tysta min röst. Mm. Men är det kanske konstigt om du sitter och säger samma saker? Om du klickbetar i det du säger och håller på och rantar och folk så här, lite som alla möjliga människor gör i Sverige och inte minst på då, Twitter. Kanske är det konstigt att någon säger så här, shh, ja. Ibland.
Det blir, ofta tycker jag det där brukar följas upp också av att det är sällan de här människorna vill sätta sig ner med någon annan och faktiskt diskutera det de har sagt. För att då är det liksom, det blir alltid lite att... Det blir gärna att de fastnar i sin ekokammare av dem då som ryggdunkar med dem och så kliver de inte utanför det. För, och det skulle jag säga, det är alltid ett varningstecken på att det du hade där, det var inte så stark content. Alltså, fy fan vad det inte var stark content. Jag skulle fan kunna ägna 3, 4, 5 avsnitt åt alla gånger folk har försökt på riktigt fått mig cancelled. Alltså hört av sig till min arbetsgivare, skicka olika typer av tweets, hört av sig till min familj, har ringt och hotat mig eller på något sånt där. Men det är inte det på något sätt jag vill leva och vara känd på. Att jag ska vara det eviga jävla offret i olika för omständigheter. Jag har ju någonstans gett mig in i den här fighten. Jag har gett mig in med en extremt hög svansföring. Och på det kontot kan jag någonstans ta en hel del skit, för jag ger en hel del skit. Sen finns det såklart de här liksom gränserna som man ibland har klivit över, där man kanske ringer och säger att man ska döda min familj, men det är självklart gräns, det är ett olaga hot. Nej, men att man kanske kontaktar min arbetsgivare eller på annat sätt försöker. Jag har faktiskt blivit polisanmäld för vad heter det? Mitt brott var att jag mejlar en organisation som tar del av offentliga medel och försökte få svar på lite frågor. Då blir jag liksom anmäld för, ja, inte hota med det andra. Det lades ju ner. Jag såg till att jag vill ha svar från polisen varför ni lägger ner det här. Ja, det var ju för att inte ett brott hade begåtts. Utan liksom ingen, för jag sa det att om ni kommer och säger att det här, ni lägger ner det här för att det inte man kan styrka det här, då åker jag in med min jävla dator. Jag kommer ni få tömma ut den helt och hållet. Ni får allt av mig. Jag vill höra att ni lägger ner det här för att brott inte har begått. Så det var ju såklart. Jag kunde inte tvinga någonting, men det var ju det lades ner. Men man kan inte hålla på att leva på det. Man måste ha någonting mer bakom. Det måste finnas någonting mer. det går inte att, jag tycker väl att det samtidigt ett exempel är hur det diskuteras cancerkultur kring Aron Flams bok. Men det är inte sant. Aron Flam har inte blivit utsatt för en cancerkultur. Han har blivit utsatt över en person som anser att det här är mitt varumärke som du förvanskar. Sen kan man tycka vad man vill om det. Men han har inte blivit utsatt för cancerkultur. Diskutera bokens innehåll. Skit i den där liksom, i övrigt. Och liksom tro att det här är någon typ av yttrandefrihetsfråga. Vi har faktiskt lagar i Sverige om hur man får göra. Sen får ju de kolla det i rätten om det verkligen stämmer eller inte.
Tre böcker som inspirerat eller påverkat dig?
Oj, jag läser väldigt lite med böcker. Men
har du tre poddar du själv vill tipsa om?
Ja, jag skulle kunna, det skulle jag. Creepypodden 100%, Historiepodden och i, vad heter den, Stormens öga eller mitt eller något som är...
Stormens utveckling?
Ja, Stormens utveckling, så var det. De tre.
Just det. Vad är det som du tar med dig från dem?
Politiskt perspektiv, skräckhistorier och ett historiskt perspektiv. Historiska perspektiv tycker jag är det mest intressanta för att det är så jävla ofta i Historiepodden jag har slagits över att vi verkligen går på repeat. Även om jag inser att man kan inte applicera det till 100% på vad som händer i samtiden. Men det är så jävla mycket som går på repeat. Den största uppenbarelsen där var när de pratade om inför första världskriget. Hur man romantiserade krig och våld på ett sätt som liksom fick människor att vilja gå ut i stil. Och jag ser det så mycket i dagens debatt. Där man pratar om hårdare tag eller liksom vad man borde göra mot olika länder. Alltså, det är sånt jävla romantiserande av våld och krig. Sen tror inte jag att vi är på väg in i liksom tredje världskriget än, men jag tycker det är en obehaglig grej att se att det är samma snack. Typ.
Tack snälla Henrik.
Tack.
Ja, tänk om kränktheten bara handlar om att så många blandar ihop det här med att inte bli lyssnade på med att inte få höras. Det är en tanke som har jag bjudit med mig efter samtal med Henrik Johansson och som fått mig att se på en hel del debattörer med ett nytt öga, måste jag säga. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Använd tipsar dem då med hjälp av knappen i appen. Det tar 3 sekunder och du gör någon annan glad för att du tänker på dem. Lyssnar du på podden via Apple Podcast får gärna ge oss betyg också. Det hjälper ännu fler att hitta den här. Producent för Perspektiv idag är Jens Back och det är också han som fixat ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag, följ då Vad vi vet på Instagram eller Facebook där vi heter just Vad vi vet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.